Hej, vad härligt att se er allihop, härligt att se så mycket folk. Har du någon gång startat ett projekt som aldrig riktigt blev färdigt? Kanske inlett något renoveringsprojekt hemma eller tänkt att du ska lära dig spela ett nytt instrument, kanske komma i form eller påbörjat att läsa en riktigt tjock bok. Och sen har det där aldrig riktigt blivit klart. Jag minns att jag förra julen, när den glada julen var slut och julgranen skulle kastas ut, så fick jag idén att jag, för att liksom göra det lite enklare att få granen till tippen, så klippte jag ner granen i mindre bitar och lade den i en stor svart sopsäck. Och sen tog jag den här sopsäcken och ställde den i vårt förråd och tänkte att någon gång nästa vecka eller veckan därpå så tar jag med den till tippen och ser till att den kommer dit den ska. Den där granen fick vänta på sin tur, kan man säga. Jag undrar om inte grillen kom ut ur det förrådet innan granen gjorde det faktiskt. Riktigt illa, så illa var det inte, men det tog sin tid. Och jag tror att vi alla kan känna igen oss i det där, att vi påbörjar någonting, vi känner här inspirationen, här är en bra idé, det här ska jag göra, och så tar vi tag i det och börjar, och allt går bra till en början, men sen allt eftersom så kommer annat emellan, saker tar kanske längre tid än vi tänkt, och den där inspirationen och lusten som jag kände i början när jag tog tag i det här sina sakta men säkert ut, och så blir det inte riktigt det som vi tänkte att det skulle bli. Jag tror vi alla kan relatera till det där, för att det är såna vi människor. Men sådan är inte Gud. Han är inte sån. Han är inte sådan att han påbörjar någonting, startar någonting som han sen inte fullföljer, som han inte fullbordar. Och jag tror att Gud har gjort någonting gott i ditt liv, i mitt liv och i den här församlingen, som inte bara är någonting som han lite grann så där spontant påbörjade utan en tanke för vad det skulle bli, utan vi tror att Gud har påbörjat någonting som han också ska fullborda. Det är för att det är sån han är, och det är därför som vi kan läsa till exempel i Filipperbrevet 1:6, där Paulus skriver: jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Detta är väldigt goda nyheter för dig och mig. Kanske finns du som gjorde någon erfarenhet med Gud för många, många år sedan och började följa honom och hade kanske stora drömmar om vad Gud skulle få göra i ditt liv och genom ditt liv. Men så med tiden har det där sinat ut, så vet att det Gud har påbörjat, det vill han också fullborda i ditt och mitt liv. Och det tror vi också gäller den här församlingen och våra liv. Och det betyder att du och jag inte är färdiga, vi är på väg. Och finns det saker i våra liv som inte är som vi önskar, det finns områden där vi önskar att vi levde på ett annat sätt, så betyder det helt enkelt att Jesus, han är inte klar med dig och mig. Och han är inte klar med vår församling. Vi är på väg någonstans. Och den här hösten har vi det som tema i vår församling. Vi har ett tema som vi kallar för, ja, vi hade bilden uppe här. Vart är vi på väg? 8 söndagar om den församling vi vill vara. Vi har en höst där vi blickar framåt om vad vi tror att Gud vill göra här ibland oss, för vi upplever att Gud har påbörjat någonting gott i vår församling. Vi ser fler och fler människor som kommer med här, och vi ser att Gud gör mycket gott, och vi tror att han vill göra någonting gott i vår församling och i vår stad och i vårt land. Därför så drömmer vi om framtiden här, vi tror på framtiden. Men när vi gör det så vill vi inte bara prata om vad vi ska göra, utan vi vill tala om vilka vi ska vara. Vi talar om den församling vi vill vara, vad vi vill ska få prägla oss, vad som ska få prägla våra liv och vår gemenskap, vilken kultur vi vill ha här. Och det ska vi tala om idag också. Vi har tidigare talat om att vi vill vara en församling med Jesus i centrum. En församling som är byggd på Guds ord. Vi vill vara en välkomnande gemenskap där alla behövs. Och sist pratade Roland så bra om att vi vill vara en bedjande församling där den helige ande trivs. Och idag har vi kommit fram till del 5, som är att vi vill vara en församling med hjärta för Kungsbacka. Och du märker redan nu att den här predikan handlar om Kungsbacka, och den handlar om den här församlingen. Men misströsta inte, du som är gäst här idag, som normalt sett går kanske till en annan kyrka eller inte kanske går till någon kyrka alls. Jag tror och jag hoppas att det ska finnas mycket som du kan ändå relatera till och ta till dig av och applicera i ditt liv och i ditt sammanhang, även om jag i min predikan utgår från den här platsen. Känns det okej?
Vad bra.
Då åker vi. När jag och Sara flyttade till Kungsbacka och till den här församlingen för drygt 2 år sedan, så en av de sakerna som verkligen talade till oss och som var en stark bidragande orsak att vi flyttade hit, det var församlingens vision som verkligen talade till oss och som vi kunde relatera till och som på något sätt berörde oss. Har vi den? Ja, den har vi där. Vår vision. Vi vill se Guds rike bryta fram bland alla Kungsbackas invånare, där många får sina liv förvandlade och följer Jesus. Det är den här församlingens vision. Och när vi hörde om det så var det någonting som tog tag i oss, att åh, det här vill vi vara med och förverkliga. Och en av de saker som jag tror verkligen talade till oss och som tilltalade oss var den här det fokus som fanns på det lokala, på Kungsbacka. Vi brinner såklart för vår värld, för mission i världen. Vi brinner såklart för och vill se väckelse i vårt land. Vi har ett hjärta för Halland, vi har ett hjärta för Göteborgsregionen. Men framför allt så upplever vi att Gud har gett oss ett hjärta för och en kallelse till Kungsbacka kommun och människorna som bor här. Mer än någonting annat. Vi är inte intresserade av att försöka locka människor från de stora kyrkorna i Göteborg och få dem att komma till oss istället, utan vi har ett hjärta för de människor som bor här i vår kommun. Och det är det mandat som vi upplever att Gud har gett oss. Framför allt. Och det vi vill se hända här i Kungsbacka är, som vi formulerar, att vi vill se Guds rike bryta fram bland Kungsbackas invånare. Och det vi menar med det när vi säger att vi vill se Guds rike bryta fram, det är det som Jesus talar om i Matteus 6 när han lär sina lärjungar att be och säger så här, att så ska ni be: vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Så att Guds rike bryter fram, det kopplar Jesus samman med att Guds vilja sker på samma sätt som den sker i himlen, att den också sker på jorden. Det är att Guds rike kommer. Och att Guds rike bryter fram i Kungsbacka innebär ju då helt enkelt att Guds vilja, Guds goda vilja, får ske i Kungsbacka, precis som den alltid sker i himlen. Helt enkelt, och som många av er hört mig säga förut, vår vision är att Kungsbacka ska mer och mer få likna himlen och få präglas av himlens doft, av himlens kultur. Och därför vill vi ha himlen som mall för det vi drömmer om att få se i Kungsbacka. Det finns inga krig, det finns inga orättvisor, det finns ingen fattigdom, inget utanförskap. Och allt detta tror vi att Gud också vill göra i vår kommun. Inte så att det kommer bli perfekt här och det kommer bli ett paradis här i Kungsbacka. Det tror vi att vi får ytterst sett den dagen vi kommer till himlen. Men mer och mer så vill vi se att Kungsbacka ska få likna himlen mer. Det låter väl ganska bra. Det är som det står i Jeremia 29:7: sök den stads bästa, dit jag fört er i fångenskap. Nu är inte du och jag fångar, tack och lov, men vi har ändå blivit placerade i en stad. Sök den stads bästa. När det går väl för den, går det också väl för er. Detta vill vi göra. Vi vill söka vår stads bästa. Vi vill be för den och vill vara en god kraft och resurs i det samhälle vi är en del av, för att verka för en bättre kommun för alla människor att leva i. Det är någonting vi upplever att Gud har lagt på vårt hjärta. Så evangeliet om Guds rike, det här är ganska viktigt. Evangeliet om Guds rike, det handlar ju om frälsning, om helande och befrielser för alla människor. Men det handlar också om socialt engagemang, om kamp för rättvisa, om att hjälpa den svage, den som är trött. Att verka för en bättre värld. Och ibland så har församlingen, det här är min personliga observation och mitt personliga intryck, att ibland så har församlingar och kanske till och med rörelser hamnat i ena eller andra diket. Att vi är en karismatisk församling som söker den heliga andes liv och kraft och gåvor. Men kanske att det sker lite på bekostnad av det sociala engagemanget för människor i vår värld. Eller tvärtom. Men evangeliet om Guds rike är inte antingen eller, det är både och. Och vi drömmer om att få vara ett folk och en församling som gör just både och. Hänger ni med på den tanken? Och vi bor faktiskt i en kommun med stora behov. Man kan tycka att Kungsbacka kommun, att när man tittar att det på ytan ser väldigt bra ut. Att många har det gott ställt, många har fina hus och fina bilar. Men bakom den fina fasaden så finns det en utbredda behov. Många människor lider av ensamhet som vi talade om för några veckor sedan. Det finns ett utbrett dolt missbruk bland människor i Kungsbacka. Och många människor som saknar den frid i hjärtat som vi vet att Jesus kan ge. Som bara Jesus kan ge. Och många i Kungsbacka har ju materiellt sett gott ställt. Men inte alla. Visste ni att, jag tittade på statistik från Socialstyrelsen, visste ni att i Kungsbacka kommun så är det ungefär 900 hushåll som lever på försörjningsstöd eller någon form av ekonomiskt bistånd för att få vardagen att gå ihop. Och enligt Socialstyrelsens definition av vad det är att vara hemlös så finns det 110 hemlösa människor i Kungsbacka. Från den statistiken från 2017. Så hur det ser ut idag vet jag inte riktigt. Och utöver det så vet vi också att det finns många nyanlända flyktingar som lever i olika lokaler i vår kommun under väldigt svåra förhållanden. Så det finns stora behov i våran kommun, där du och jag bor. Och jag tror att det här behöver få göra någonting med dig och mig. Det behöver få drabba dig och mig. När Jesus rörde sig bland människor och såg det mänskliga lidandet, så ser vi gång på gång hur det verkligen gör någonting med Jesus. Jag har tagit fram några bibelord på det. Det finns många fler, men bara läsa några bibelord om Jesus. Från Matteus 9 står det så här: när han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och i Markus 1 står det: en spetälsk man kom fram till honom och föll på knä och bad: om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig, räckte ut handen och rörde vid honom och sa: jag vill bli ren. Och från Lukas 19 där det står: när Jesus kom närmare och såg staden Jerusalem grät han över den och sa: tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. När grät du och jag över Kungsbacka senast? Jag vet inte. Det står här att Jesus förbarmade sig. Och den frasen i grekiskan betyder att man drabbas av medlidande på ett sätt som fysiskt känns i tarmarna. Att det liksom vibrerar på insidan. En fysisk smärta av att känna någon annans smärta och lidande är den liksom ordagranna betydelsen. När Jesus rörde sig bland människor så drabbade det honom. När han såg människor som var fattiga, som var sjuka, som inte förstod vad som kunde ge dem verklig frid, så gjorde det någonting med honom. Han grät och han förbarmade sig. Han handlade och gjorde det han kunde. Och jag vet hur lätt det är att vi förhärdar våra hjärtan när vi ser människor omkring oss som har det svårt. Vi ser det så mycket överallt idag. Vi slår på nyheterna en kväll så ser vi lidandet i världen. Och i våra Facebookflöden så ser vi det också. Och bara vi går in i mataffären så påminns vi om det lidande som finns i vår värld av den person som hälsar oss välkommen och söker ögonkontakt med oss när vi går in i affären. Det finns överallt runt omkring oss. Och det är så lätt att vi liksom stänger vårt hjärta och stänger ner våra känslor och slår ner våran blick för att vi inte vill möta det lidande som finns omkring oss. Jag vet, för att jag har gjort det så många gånger själv. Men när jag läser om Jesus så är det inte så. Han möter blicken, han känner, han låter sig beröras. Och han gör det han kan för att hjälpa människor framför honom. Och jag tror att det behöver vara så med dig och mig också. Medlidandet då, engagemanget för den svage, samhällsengagemanget för ett bättre samhälle, det har varit en del av den kristna kyrkans liv och DNA i alla tider. I Nya testamentet så läser vi om hur man samlar in mat och förnödenheter. Man hade nog inte så mycket själv, men man samlade ändå in mat och kläder och andra förnödenheter och skickade till områden där det var hungersnöd just då. Och sen när tiden går och historien rullar vidare så är det kyrkor som startar skolor, som startar sjukhus för att ta hand om människor och för att verka för att samhället ska utvecklas och bli en bättre värld. Det är kyrkan som kom på detta med skola, sjukhus. Och på många platser i världen idag så är det fortfarande så att de flesta skolor och sjukhus som finns drivs av kyrkor. Och här i väst så har ju det ersatts av den funktionen tagits över av staten, och det är ju bra att det är så. Men någonstans tror jag att i takt med det så kanske att vi som kyrka ibland har tappat lite av initiativet på det här området. Någon annan har tagit vårat jobb och vi står lite handfallna. Vad ska vi göra nu? Behövs vi nu? Och jag tror att vi behövs. Jag tror att vi har en roll, en plats fortfarande i vårt samhälle. Och jag tror att det är viktigt att vi tar den platsen för att se det vi drömmer om. Det är lite utmanande idag. Men det klarar ni. Och nu blir det ännu värre, för nu ska vi läsa vad Jesus säger i Matteus 25. Och han är ännu hårdare. Han säger så här i Matteus 25, där han talar om den yttersta tiden. Så säger Jesus så här. Det är ett ganska långt stycke. När människosonen kommer i sin härlighet, alltså när Jesus kommer tillbaka och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk, du och jag, ska samlas inför honom. Och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom ni min fars välsignade och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då sa kungen svara dem: jag säger er sanningen, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig, eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och hjälpte dig inte? Då ska han svara dem: jag säger er sanningen, allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Det här är nästan smärtsamt att läsa. Det är för att jag vet hur ofta jag själv har varit en get istället för ett får. Men någonstans tror jag ändå att jag tror att Jesu nåd gäller dig och mig, vilket djur vi än är. Det tror jag, för att det handlar om hans nåd, hans kors. Men den här texten säger ändå någonting viktigt, att detta är inte en perifer extra grej i vår tro, utan det är väldigt centralt för Jesus. Det är väldigt viktigt. Och jag undrar vad som skulle hända med dig och mig om vi började se, när vi möter människor omkring oss som har behov, om vi skulle börja se Jesus i den människan, se att här är en människa som är skapad i Guds avbild, som han har gett sitt liv för, som han älskar. Om vi skulle tänka att det jag gör för den här personen, det gör jag som en lovsång till Gud, till Jesus. Och det jag inte gör, det gör jag heller inte för Jesus. Undrar vad som skulle hända om vi skulle börja tänka mer så på allvar. Och jag säger det här lika mycket till mig själv som till någon annan. Men jag tror att det är viktigt. Och då kan diakonin få bli den mest konkreta lovsången. Så handfast. Att få tillbe Jesus på det sättet. Jag tänkte jag skulle visa er ett filmklipp. Lätta upp stämningen lite. SVT gjorde ett inslag den här veckan om Pingstkyrkan i Södertälje och deras sociala arbete. Jag tyckte det var så uppmuntrande att se. Jag tänkte vi skulle titta på det. Jag visar inte det för att det här är liksom exakt det vi ska göra i Kungsbacka, utan bara för att få en liten glimt, en smak på hur det kan se ut när en församling tar sin roll på allvar, att vara en välsignelse för sin stad. Ska vi titta på det här klippet?
Vad fick vi? Ris och köttbullar. Ris och köttbullar.
Ja.
Fast jag tog en macka och maräng och...
Ja.
Jag tog någon tröja och så fick jag två mackor. Men, ja.
Hur känns det då?
Ja, det känns okej, men man vant sig. I början var det lite jobbigt att komma hit. Alltså, så det var det helt klart. Men ja, det går nu. Jag är glad att de finns. För, alltså, jag skulle inte överleva utan de här. Så är det. På riktigt. Alltså.
Vi har ungefär mellan 70-80 upp till 150-200 gäster om dagen. 3 dagar i veckan.
Och ni har sett en ökning av antal besökare här?
Från början var vi kanske, när vi öppnade så var det kanske 60-70 om dagen. Så det är nästan dubblerat.
Hur kommer det sig att det är så?
Vi vet inte, vi förstår inte. Vi tycker att det är så konstigt att det kommer nya gäster varje dag. För det gör det i princip varje dag. Sen blir det alltid mer under vintern. Alltså när det är kallt, man behöver komma in och få värme och få sitta och få vila.
Alltså, ryktet sprids ju, va? Och sen finns det de som kommer hit som inte ens behöver komma hit, tror jag. För att det är bekvämt. Jag går hit för att jag har inte pengarna, så helt enkelt.
Klart det sprids. Och det är klart det sprids framförallt till de som kanske inte behöver hjälp. Man tar med sig sina kompisar, man tar någon extra moster eller kusin med sig. Men jag tycker nog att vi ändå har kollat av det ganska bra. Sen vet vi varje gång att ja, nu fick hon med sig en extra kasse fast hon egentligen inte behöver det.
Hur känns det att de har öppnat nu igen då?
Ja, det känns ju rätt bra faktiskt, måste jag säga. För det är kärlek här. Det är det. Och det är ett bra ställe. Och det är bra människor som står bakom disken också. Ingenting att klaga på. Absolut inte. Mm-mm. Det är bra, eller hur?
Ja, men det är faktiskt det.
Jag har lite glimt från Pingstkyrkan i Södertälje. Som gör ett fantastiskt jobb. Det tog tag i mig när hon sa att jag tror inte jag skulle överleva utan det här, utan att få komma hit. Tänk att få vara en församling som gör den skillnaden för människor. Jag skulle inte överleva om inte den här församlingen fanns, om inte den här församlingen gjorde det här för mig. Drömmer vi skulle få vara en församling som gjorde skillnad på riktigt i vår stad. Om Kungsbacka skulle vakna upp en morgon och Pingstkyrkan inte var kvar. Skulle man märka det då? Skulle man sakna oss? Skulle man undra vart vi har tagit vägen? Att oss vara en kyrka som märks, som gör skillnad, som påverkar. Många av er känner till Levi Petrus. Grundare av Philadelphia-församlingen i Stockholm. Och när pingströrelsen växte fram i Sverige i början 1900-talet så var Levi Petrus den, inte kanske helt uttalat, men han var den, liksom den stora ledaren som var en stark röst inom pingströrelsen i Sverige och som många ser som liksom pingst, den stora pingstledaren i Sverige. Många av er vet ju mycket väl detta. Levi Petrus var en entreprenör, en pionjär, jag skulle säga att han var en apostel. Och han startade en församling i Stockholm som växte från ett 30-tal medlemmar till bortåt 6-7 000 människor i Stockholm. Men han startade också tidningen Dagen som finns kvar idag. Han startade ett politiskt parti som heter KDS, var han med och tog initiativ till, som idag heter KD och sitter i riksdagen. Han startade LP-stiftelsen som jobbar med missbrukarvård för människor som sitter fast i olika typer av missbruk. Och mot slutet av sitt liv så gav han en lång intervju som finns i en bok som jag har hemma. Och i den här intervjun så mot slutet får han frågan: vad ser du av allt som du har gjort under ditt långa liv och din långa tjänst i pingströrelsen? Vad ser du som din allra största framgång? Och då svarar Levi Petrus så här: min allra största framgång, det är församlingsbygget. Att ha fått vara med och se en församling växa fram från ett 30-tal när vi startade till att vara bortåt 7000. Och den väckelse vi har sett, det är min största framgång. Men sen lägger han till så här: Det som gått som en röd tråd genom hela min verksamhet är uppsökandet av de utslagna och de av samhället dömda, de verkligt förlorade. De omvändelser som jag har sett i detta sammanhang är så fenomenala att de har betytt oerhört mycket för min gudstro och för min tro på evangeliet. Vi vill vara en församling med hjärta för Kungsbacka. Vi talar om vad, de här sakerna vi talar om, det är vad vi vill liksom prägla oss, vad som ska få liksom kännas när man kommer in här. Att här är en församling med Jesus i centrum, en församling där man håller Bibeln högt. Men också här är en församling med hjärta för människor, hjärta för Kungsbacka. Vi vill verka för att Kungsbacka ska få likna himlen mer. Att människor på den här platsen ska få ha det bra. Vi vill vara en församling som ser och bryr sig om den svaga och som gör skillnad. Det är vilka vi är och vilka vi vill kalla det att vara. Och till sist, vad vill jag att du ska göra med det här som jag säger nu? Ja, jag skulle för första vilja säga till dig som tillhör den här församlingen att när vi går i den här riktningen, vi kommer försöka gå i den här riktningen mer och mer, att också ta ett ansvar för vår stad. Vi har fått Hålabäck som är vårt närmsta bostadsområde här på vårt hjärta, att vi känner att Gud manar oss att göra någonting gott för Hålabäck, och vi har en del olika saker på gång som vi förhoppningsvis får anledning att återkomma till inom kort. Men när vi tar de här stegen och tar den här riktningen som församling att ännu mer vara en resurs för vår stad, var med. Låt oss göra det här tillsammans. Var med i dina böner, var med din kraft, ditt engagemang, var med och ge. Låt oss göra det tillsammans. För jag tror att det är en riktning Gud manar oss att gå. Det är inte det enda vi ska göra, men det är någonting vi ska göra. För andra, vaka över ditt hjärta. Ska du och jag vaka över våra hjärtan så att de inte blir hårda, att de inte blir kalla. Så vi tillåter oss att möta en blick. Tillåta oss att få känna, att få bli berörd. Att få känna medlidande med andra människor. Och för det tredje så skulle jag vilja säga så här, att låt oss be Gud att han väcker en kärlek i oss. Att han väcker en kärlek i oss till andra människor. Därför att jag tror inte det här är någonting som du och jag bara kan pressa fram och bara bestämma att nu ska jag älska alla människor som jag möter. Det fungerar inte så. Men Gud kan få göra ett verk i dig och mig och få mjuka upp våra hjärtan och ge oss en kärlek. Det kommer säkert vara obekvämt, det kommer säkert kosta på, men jag tror att det är någonting han vill göra i dig och mig. Ett sista bibelord är från 1 Johannes 4. Mina älskade, låt oss älska varandra. För kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är vi också skyldiga att älska varandra. Och så vers 19, vi älskar därför att han först har älskat oss. Den här kärleken är ingenting som du och jag kan pressa fram, utan det kommer som en frukt av att vi får ta emot hans villkorslösa kärlek. Han som har gett sitt liv för dig och mig, han som älskar oss hur det än ser ut, vart vi än är, hur vår veckan har varit, så älskar han oss villkorslöst och bottenlöst, och den kärleken kan få göra någonting i ditt och mitt hjärta. Och jag skulle önska att det kunde få vara vår bön. Gud, gör någonting i mitt hjärta. Gud, gör mitt hjärta lite mjukare. Ge mig lite mer kärlek till människor omkring mig. Är inte det en bra bön att börja i? Vi ska få lyssna till en sång nu. Jag har bett Olivia sjunga för oss. Där har vi Olivia. Hon ska sjunga en sång som handlar om just det här och som är en bön till Gud på just det här temat. Den heter Lär mig att älska. Och jag skulle vilja uppmuntra dig när hon sjunger att lyssna till de här orden och gör det på något sätt till din bön i ditt hjärta om du vill. Att Gud, lär mig att älska som du gör.
Jag ber dig Gud, gå ett hjärta som är stort, som kan visa på din kärlek på vår jord. du gav din son. Jag ber dig Gud, lär mig att älska med en öppen famn som du, med kärlek som gör att alla gränser suddas ut, den lågan så stark att alla ser att du finns här. Gud, låt mitt leende få berätta vem du är och som du älskar. Älskar alla ifrån fattig och till rik. Du formar och skapar oss unikt med varsam hand, för du är vår fader. Lär mig att älska med en öppen famn som du, med kärlek som gör att alla gränser suddas ut, lågan så stark att alla ser att du finns här. Gud, låt mitt leende få berätta vem du är. Låt mitt liv, Gud, få visa vem du är, att din kärlek aldrig någonsin kan ta slut. Ja, låt mitt liv, Gud, få visa vem du är. Du är underbar och en sån god fader. Låt mitt liv, Gud, få visa vem du är, att din kärlek aldrig någonsin kan ta slut. Ja, låt mitt liv, Gud, få visa vem du är. Du är underbar och en sån god fader. Du är underbar och en sån god fader. Så lär mig att älska mig som du, med kärlek som gör att alla gränser suddas ut, den lågan så stark att alla ser att du finns här. Gud, låt mitt liv få berätta vem du är. Gud, låt mitt leende få berätta vem du är.
Det är vår bön. Det är vår bön, Jesus, att du skulle lära oss att älska med en öppen famn som du är. Att du skulle göra någonting i våra hjärtan. Vi vet att vi brister så ofta på så många sätt i det här. Men Gud, kom och drabba oss. Du vet den som känner på ett särskilt sätt att det här gällde den personen idag. Herre, kom och mjuka upp våra hjärtan. Förlåt oss när vi har vänt bort blicken. Förlåt oss när vi har stängt vårt hjärta. Och Herre, kom och röv oss på nytt med din kärlek. Kom och tänd din kärlek i oss, Herre. Kom och gör det som bara du kan göra. Tack, Jesus. Amen.